this could be the last thing I'll ever say. The city I once knew as home is teetering on the edge of radioactive oblivion. A 300,000 degree baptism by nuclear fire. I'm not sorry. We had it coming. A surge of white hot atonement will be our wake-up call. Hope for our future is now a stillborn dream. The bombs begin to fall and I'm rushing to meet my love. Please remember me. There is no more.
Ja, god dag alla lyssnare. Välkomna till Coronabunkern, vårt dagliga program om coronakrisen. Och idag så är det jag, Per Öberg, och med mig har jag Robert Eklund.
God dag!
God dag! Vi ska lite rappt gå igenom några nyheter och vi har en coronasjuk gäst som ska prata om hur det är. Han är sjuk i detta nu alltså. Prata om hur det är att ha det här, hur det känns. Och vi har ett reportage från verkligheten med Elin. Ja, det har ju varit två presskonferenser idag. Dels då en från regeringen med Stefan Löfven. Och så en från Folkhälsomyndigheten. Men jag tänkte jag ska börja prata om regeringens presskonferens då. Så ska Robert gå vidare med den andra presskonferensen. För vi har sett varsin kan man säga.
Ja.
Jag somnade efter den första.
Ja, det är väl inte konstigt när man lyssnar på Stefan Löfven. Han är inte direkt intressant att höra på. Så jag förstår att du somnade.
Ja, visst är det så. Och det var alltså tre styckna individer som höll i den här presskonferensen. Det var Stefan Löfven, det var Isabella Lövin och det var Lena Hellengren. Och huvudbudskapet från Stefan Löfven, det var egentligen ställ in resan över påsk, stanna hemma vid minsta symptom, stanna hemma om du är gammal, alltså 70 plus, sök inte vård om du inte verkligen behöver. Låt inte barnen vara påskkärringar. Då att tryggheten finns, så är Sverige organiserat och landet ska gå igenom det här och vi kommer resa oss efter det här och så vidare. Och som vanligt då så hade han den här nationella, vad ska man säga, utstyrseln. Det var svenska fanor bakom honom. Han har en Sverige-pin på kavajslaget, ingen sosseros. Han är osminkad vill jag påstå, så att han vill se lite sliten och stackars ut, att han har slitit liksom dag ut och dag in med den här krisen. Det är lite så att Sverige är i krig med den här virusen och Löfven är vår general. Därav så går ju även hans siffror upp, alltså folk finner lite förtroende för Stefan Löfven i den här situationen och det är väl ett normal sån här flockbeteende, men
ja.
Jag vill ju påstå att han inte har förtjänat det, men i alla fall.
Det här med att de har, alla tre som stod där hade ju svenska flaggan i rockuppslaget. Och är det någonting, är det just nu i den här coronakrisen man har börjat med det här, eller brukar man ha det tidigare? Jag hade faktiskt inte tänkt på det överhuvudtaget.
Det har man inte.
Så det är alltså, det här är specifikt för krisen?
Ja, och det här har till och med vissa så här samhällsdebattörer klagat på faktiskt, att nu vart det mycket patriotism plötsligt och oj oj oj, det var inte roligt.
Är det vänsterdebattörer då som tycker att det här börjar likna 30-talet?
Ja, vad heter Dalademokratens chefredaktör? Han med,
är det Greider?
Ja, Greider. Göran Greider har klagat på det bland annat. Men det är ju lite intressant eftersom man då tar till det här när man vill ena. Och då ökar ju populariteten omedelbart. Och sen så har ju politikerna verkar liksom inte tjafsa med varandra utan de håller liksom ihop i den här krisen. Och det kan man väl tycka är bra då. Att man kanske slipper det vanliga parlamentariska tjabblet. Men Samtidigt så är det ju sånt otroligt hyckleri. Så att det finns inga gränser. Men ja, sen vad det gäller då Isabella Lövin.
Mm.
Då presenterade hon då att besöksförbud gäller från imorgon onsdag till alla äldreboenden. Man får alltså inte som anhörig besöka sin släkting i något sån här vårdinrättning överhuvudtaget. Och man sa även då att man har bett Folkhälsomyndigheten att skyndsamt ta fram en strategi för en bredare provtagning av svenskar. Att man ska ta prov om de har corona eller inte. Och då skulle man börja med vårdpersonal. Man ska börja med de som är intagna på sjukhus. Steg 2, vårdpersonalen. Steg 3 är då personal på äldreboenden och som jobbar med äldre. Ja, så det är de som är prioriterade.
Det som är värt att notera här, det är ju alltså att man beslutar inte att det ska börjas provtas, utan man ger Folkhälsomyndigheten i uppdrag att ta fram en strategi för hur det här ska genomföras.
Ja, det är det man gör. Ja. Och det är ju ett, vad ska man säga, buzzword för att vi vill bara lite mer vi vill ha lite mer tid på oss att lyckas med det här. Ja. Så vi drar fram några så här politikerord för att det ska verka som att vi håller på med det.
Det är ju i sådana här lägen också den liberala demokratin visar sina svagheter. Det är ju när sånt här ska ju egentligen inte behövas undersökas och dras i långbänk, utan det ska ju fattas beslut. Bara klubba av det. Nu gör vi så här. Punkt.
Ja, verkligen. Och de här testerna, jag vet inte om de utfrågades i den här presskonferensen mycket om testerna. Vad blir det för tester? Är det några nya tester? Är det några kommer vi liksom, vad är det som ska det bli många fler, eller hur liksom ska vi kunna börja testa mer? Men det var de väldigt förtegna om faktiskt. Mm. De undvek frågan, kan jag nästan påstå. Och jag såg ju en dansk överläkare har ju tagit fram en, vad han kallar MacGyver-test, och det var ganska intressant för att den testen gick ut på att man skulle värma upp provet till 97,5 grad. Då liksom försvann alla proteiner och sånt utom den här RNA:n som man vill veta om. Är det RNA:n från corona eller inte? Och så kunde man ganska lätt då konstatera om det var corona eller inte. Och nu är det här inget man kan göra på spisen då. Men det menar de på var ett billigt och lätt sätt att göra det här på. Och det var dessutom en gammal metod man har använt tidigare.
Ja.
Men det är i alla fall något som man borde presentera, tycker jag, hur man ska göra den här testerna och att hur de ska kunna bli bredare och varför man då inte kan göra det på ännu bredare massa. Nu fattar jag att man måste prioritera, det förstår jag alla gånger. Och något man klagade på här också, det var ju att det finns gör-det-själv-tester att köpa och att de inte är pålitliga och därmed så skapar det förvirring och inte bra då.
Det kan väl ligga någonting i det där också, i och med att vi har ju sett tidigare att det finns en mängd opportunister som försöker göra sig rik på folks rädsla inför det här corona. Så jag skulle tro att det finns säkert en hel del bluffmakare där ute som säljer test.
Absolut. Och sen kan man ju säga överlag då, om man försöker slå mynt på en pandemi, så känns det ju som att man är liksom, jag vet inte, på samma nivå som åldringsrånare eller någonting. Jag tycker inte att det är, ja, jag förstår inte hur man kan ha moral och försöka hitta ett sätt att tjäna pengar i såna här tider. Jag stör mig till och med på att vårdpersonal i de här tiderna gnäller om att de borde ha löneförhöjningar och sånt där. Jag tycker det är lite osmakligt att börja med det när det, alla får dra åt svångremmen och alla får liksom kavla upp ärmarna. Då kanske man ska ta sån debatt senare i så fall.
Ja, definitivt. Ja. Men de har ju ett ypperligt tillfälle. Hotar med strejk nu, så får de igenom sina villkor direkt.
Ja, så är det ju. Men det vore ju rent hemskt.
Ja, det finns väl lagar och regler som säger att framförallt vårdpersonal och militär och polis, de man kan väl åsidosätta såna regler just som omsträck när det är i krissituationer.
Absolut, det kan de ju göra på Det är sånt gör de ju i såna fall.
Ja.
Och Isabella Lövin här som jag har citerat, det är alltså vice statsminister det var ju den egenskapen hon var med på den här presskonferensen för regeringen. Mm. Sen så var även, som jag sa då, Lena Hallengren med. Hon är socialminister. Och hon var väl inte, sa väl inte så jättemycket intressant som precis. Hon följde de andras linjer, kan man säga. Och det hon sa var att Sverige har i nuläget testat ungefär 36 000 personer för corona. Och därmed så har vi testat, vi är bland de som har testat flest i förhållande till befolkningen i världen, menar hon på. Och jag vet inte riktigt, jag har ju förstås ingen statistik på det här, men man hör ju om människor som har försökt få testa sig, både vårdpersonal och annan personal, eller andra människor som då är helt uppenbart sjuka i corona, och de har ju blivit nekade. Så att jag vet inte var de här 36 personerna har testats någonstans, och skulle vara intressant att få veta mer om. Och de här svarar de inte heller på några frågor om dem, men...
Nej, jag vet just det där med att folk inte får testa sig, det vet jag, har hört jag från personer som har till och med varit på akutmottagningarna med coronasymptom och andningssvårigheter, och de har inte ens fått testa sig, utan de har tagit ett vanligt infektionstest för att se om de har någon vanlig infektion, och så sen blir de hemskickade.
Ja. Jo, och då kan man undra, hur blev de hanterade då? Med skydd och andningsskydd och allting, eller blev det bara liksom hanterade som en vanlig patient? Då finns det ju risk att smitta ner massa sjukhuspersonal och andra patienter. Och...
Det jag hörde just i det här specifika fallet var ju, då var det ju ganska rigorösa säkerhetsåtgärder. Det var, de hade ju något typ förtält utanför akutmottagningen. Okay. Mm. Och det var... personen här fick vänta väldigt länge i och med att de höll på då att rengöra efter en tidigare patient som hade varit in där för någon som hade då förmodligen var svårt sjuk. Så det är, just i det här fallet så hade de ganska bra säkerhetstänk.
Mm. Ja, nej, det var vad som man hade, och det var en halvtimme lång ungefär presskonferens, och som sagt, det som var mest påtagligt, som kanske påverkar folk mest, det var just det att man inte får besöka sina gamla. För det betonade även Lena Hallgren där, att det här är alltså inte en rekommendation, utan det är ett förbud.
Det är väl liknande vad man har gjort tidigare. Då har man ju också gått ut med rekommendationer, och sen när man inser att det här, det fungerar inte, våra rekommendationer, folk skiter i dem, ja, då får de gå ut med förbud. Så det hade ju varit bättre, enklare att börja med förbudet istället.
Ja. Ja visst.
Mm.
Ja.
Ja.
Då går vi över till din presskonferens som du har tittat på.
Ja. Det var ju från Folkhälsomyndigheten då. Och nu har jag inte faktiskt varit så ambitiös som dig, så jag har skrivit upp namnen. Men han som började presskonferensen, det var ju från Folkhälsomyndigheten då. Han drog kort lite statistik om de som var antalet smittade och döda i världen. Det var runt 716 000 smittade i hela världen, 34 000 döda, och över 23 000 av de döda fanns i Europa. Så majoriteten av dödsoffren just nu finns i Europa.
Sen sa de att USA håller på att komma ikapp, va?
Ja, det sa de. Att det går väldigt fort nu, smittspridningen, och dödssiffrorna i USA kommer ju då att öka. Det är USA är ju det land som har absolut flest smittade av alla länder just nu.
Mm.
Och jag skulle ju tro också där man börjar få se siffror. När sjukvården blir överbelastade, så kommer ju siffrorna där med antalet döda att öka någonting enormt också.
Ja, och hur är sjukvården där egentligen? För att jag menar, det finns ju exempel på människor som har fått cancer och inte har rätt försäkring. De får ju ligga och dö på gatan mer eller mindre.
Ja, precis. Du har ju ingen allmän sjukvård där, utan det handlar ju om, har man ingen sjukförsäkring så ja, då får du klara det själv.
Mm.
Så det kommer nog, jag tror Trump, han sa ju någonting i något tal att de räknar med i alla fall minst 100 000, i bästa fall 100 000 döda i USA.
Alltså mellan 100 och 200 000 igår tror jag faktiskt.
Ja, precis. Bästa fall 100 000.
Ja.
Sen hade man ju statistik över de antalet smittade och döda i Sverige, och det fortsätter ju att öka ganska marginellt egentligen. I och med att man testar så pass få människor så är det inte speciellt. De officiellt smittade i Sverige, de ligger strax över 4000 personer och 180 döda. Och majoriteten av dem är ju i Stockholm. Sen var det ju också personer från Socialstyrelsen som pratade. Och man pratade utifrån hur man hjälper till kommunerna framförallt. Det är ju, för några veckor sedan var det väl man gick in från Socialstyrelsen och tog över, eller i vart fall såg till att hjälpa till med materialförsörjning till kommuner och regioner, i och med att det har visat sig att vara väldigt, väldigt svårt för kommunerna, framförallt kommunerna, men även regionerna, att få tag på skyddsutrustning där man behöver då för att klara av att ta hand om de som är smittade. Och man har väl gjort vissa framsteg i och med att, som man resonerar, att en stat, med att det här blir ju staten som går in som uppköpare, och kan, de kan hävda sig bättre gentemot en liten kommun och kan säkra upp material som man behöver. Men vad man också konstaterar där är ju att det finns ingen, de har inga stora lager som man kan förse där det behövs. Man har en väldigt dålig stabilitet i materialförsörjningen. Det finns för ett par dagar där man kan säkerställa materialförsörjningen. Och det ser man ju också siffror från kommuner och regioner överallt, att det är en enorm brist på skyddsmaterial. Och jag såg faktiskt igår, där man har i vissa regioner då frångått det här standard sjukvårdsutrustningen, i och med att det är stort, det går inte att få tag på, utan man har börjat köpa in Sundströmsmasker till då sjukvårdspersonalen, vilket förmodligen också är bättre skydd i, och det är ju inte en engångsutrustning, man kan ju använda den där under en längre tid, så jag skulle tro att det är både ekonomiskt bättre och säkrare för personalen också att använda bättre utrustning.
Ja, just det. Sen det är bra masker.
Ja, precis. Sen har de ju också berättade från Socialstyrelsen att man sysslar med tagit fram webbutbildningar för då framförallt kommunal personal, hur man ska hantera de som är smittade.
Det var en slags vårdutbildning. Inte vet jag, vad säger man? Quick.
Precis.
Alltså, en snabb utbildning i vård som även icke-vårdpersoner kunde få gå igenom. Var det en 3 dagars utbildning eller vad sa de?
Det kommer jag inte ihåg om det var en 3 dagars utbildning. Det kommer jag faktiskt inte ihåg. Det hade jag inte antecknat. Men att det finns en webbutbildning. Ja, och som du säger, att även om när personalförsörjningen börjar med vanlig personal, så ska man kunna snabbutbilda frivilliga då. Och ja, det är väl bra. Och det är väl någonting kanske som kan komma att behövas i framtiden också. För det var ju, man hade ju gjort också en undersökning hos kommunerna och försökt få fram siffror för att se hur det ser ut med personalförsörjning. Om mycket av personalen börjar bli sjuka så Nu vet jag, jag kommer inte ihåg om hon presenterar några siffror angående det där, men det lär väl finnas att hitta. Jag antecknar inga siffror hur det ser ut, men ska vi tro på, eller vi, som det ser ut generellt sett i kommunen när det gäller personalförsörjning, så ligger man ju före den här krisen, ligger man ju på gränsen av vad som behövs. Så det lär ju vara bli ännu värre. Ta exempelvis som hemtjänst och äldreboenden och sånt, det som kommunerna ansvarar för. Det är ju, man har ju, personalen redan idag får ju arbeta arsla av sig och man får jobba övertid och extra skift bara för att klara av att ta hand om de äldre utan krisen. Så det måste ju vara, eller det är enorma problem skulle jag tro ute i kommunen. Sen hade vi ju våran favoritperson också som pratade lite grann, Mikael Tovesson från MSB, och han pratade angående, det är väl också ett av hans favoritämnen, om att prata om utländska påverkanskampanjer mot Sverige. Men han konstaterar väl att det pågår inte någon direkt, inga specifika kampanjer som är riktade direkt mot Sverige. Han pratar väl om att det fanns istället mot andra länder utanför Sverige, och att man tittar på dem också, att hur det artar sig.
Ja, och det är så löjligt att de alltid ska stå och prata om så här att ja, det finns länder som gör de här påverkningskampanjerna. Vi nämner inget namn på landet och sånt där, men det är helt uppenbart. Det är alltid Ryssland när MSB...
Ja, precis. Det är ju det outtalade faktumet. Det är alltid Ryssland man pratar om.
Ja, och det är så löjligt. Det kan de lika gärna säga istället för att svamla runt så där.
Det som är lite intressant i det här fallet, det är ju att Sverige får ju kritik mer eller mindre i hela världen. Media runt om i hela världen kritiserar ju Sverige för hur man handskas med coronautbrottet. Och tycker man, det var ju en dansk där på presskonferensen som också ställde frågor när det var slut. Då blev det ju frågestund, och han ställde ju frågor om, som han betecknade, Sveriges liberala hantering av coronautbrottet.
Ja.
Så det är ju...
Det är allmänt känt. Och då, ja, som du sa då, skulle det vara en påverkningskampanj från övriga världen då? Eller vadå? Från övrig media i världen och så vidare? Eller har Ryssland lurat allihopa då? Eller det är bara MSB och Anders som är liksom rena, ja, i sina sinnen?
Precis, det är Sverige som gör rätt, resten av världen gör fel. Det är där problemet ligger. Gör som oss så blir allting bra.
Ja, vi måste skynda vidare här nu, Robert, för att vi har bara en timme och tiden tickar på. Vi har sjuka gäster med oss som liksom knappt orkar hålla i telefonluren och sådär. Så att,
ja, men kör vidare.
Ja, förbud mot besök på äldreboenden, det har vi med som en punkt här och det har vi redan diskuterat, anser jag. För det är ett förbud som gäller nu från och med imorgon. Så att alltså från och med klockan 12 i natt så får du inte besöka någon äldre på något äldreboende. Så är det.
Det som är också är lite intressant i det här som jag tänkte jag ville ta upp angående det här förbudet, det är ju att det finns ju inga beslut om att man generellt ska testa personal på äldreboende. Man hindrar anhöriga från att komma dit, men man testar inte personalen om de är smittade. Och vi har ju kunnat se det i väldigt många fall att det har brytit ut smittor på äldreboenden som har kunnat konstaterats komma från personalen.
Ja, och de har ingen utrustning heller för att möta smitta överhuvudtaget. Det har jag hört vittnesmål från sådana som jobbar med äldre. De har ingen sån utrustning. Jag såg i Karlstad hade de något projekt där de tillverkade då, som på många andra ställen, ansiktsskydd av gammalt overheadpapper som de har samlat in på kommunen, för det är inte sånt som används längre. Men satte de upp det med något primitivt gummiband och något så här, vad heter det, skumgummitussar mot pannan. Ja. Det här satte de utvecklingsstörda tillverkare till äldrevården i Karlstad. Det är väl ett behjärtansvärt projekt, men det är bara hemskt att med vårt skattetryck ska vi ha personal utan utrustning. Det är lite...
Ja,
pinsamt, minst sagt.
Definitivt. Så det här förbudet mot besök på äldreboendet, det blir ju helt verkningslöst när man inte, som du säger, man har varken skyddsutrustning till personalen eller så man testar inte heller personalen. Så det blir helt verkningslöst. Och det är så mycket annat man från politikernas håll har kommit med under den här krisen. Det är totalt meningslöst.
Ja. Ja, visst är det så. Ja, en annan nyhet som kom idag, i morse faktiskt, det är att man har börjat prova att ta blodplasma från tillfrisknade coronapatienter och som innehåller då antikroppar och för in den i sjuka patienter. Och det här är inget som Sverige har kommit på, men svenska forskare tittar på det här nu och på Karolinska institutet så har man gjort en liten studie med det här och som har ganska, där har man kunnat förbättra tillståndet för sjuka patienter. Och det är en Lennart Hammarström som är seniorprofessor som har sagt det här till Ekot. Och man har prövat det här vid utbrott av både SARS och MERS förut och då har det varit lyckat. Och det här är som sagt inte Sverige ensam om, man har gjort det både i Kina och Italien och andra länder. Men man inväntar nu tillstånd från etikprövningsmyndigheten innan man kan inleda försök med det här då, på riktigt eller ordentligt, lite större skala.
Mm. Då skulle man ju, om man ska börja med det här lite större skala, om det visar sig vara också fungera, så då bör man ju börja testa betydligt fler människor för att få in fler människor som då har tillfrisknat, som man kan se har tillfrisknat, som kan då donera blodplasma för att hjälpa dem som är svårt sjuka.
Ja. Ja visst.
Mm.
Igår på coronabunkern då kunde vi höra en chaufför, Tommy, som hade blivit av med sitt jobb, eller han har blivit varslad. Och en nyhet nu är att vi har historiskt höga varselsiffror under mars månad. Har du något att säga om det, Robert?
Nej, det är väl som de siffrorna som jag har tittat på, det är att det var 36 800 personer som har varslats om uppsägning i mars. Och de siffrorna är högre än vi både den finanskrisen på 90-talet och den vi hade i slutet på 00-talet. Mm. Så ska man se det ur det perspektivet så den här finanskrisen som också har kommit kommit med coronakrisen så ser det ju på pappret ut värre just nu i alla fall.
Ja, med de siffrorna så, om man jämför de siffrorna så är det här en djupare kris då.
Svar ja.
Kan man säga. Ja. Och det är någonting man ska nämna. Jag vet, coronabunken pratade om det igår då, 90-talskrisen och det här som var. Det är ju att intressant faktum är att folk är fortfarande, vissa är fortfarande alltså livslångt skuldsatta från den krisen än idag. Så att det kan ju få djupa spår, såklart.
Det som man har kunnat se framförallt är ju hotell- och restaurangbranschen som är det absolut den branschen som är värst drabbad.
Äter du ofta på restaurang, Robert?
Nej, det...
Äter du lite som jag, ser det som en borgerlig vana?
Ja, jag äter nog bara på restaurang typ när jag är i Bulgarien.
När man är på resa och ja. Inte har möjlighet att laga mat själv hemma.
Precis. Ja. Lokalt sett så kanske jag äter på restaurang här i där jag bor kanske en eller två gånger per år.
Men vi har ett reportage senare som vi ska ta med här där Elin pratar med en restaurangägare.
Ja.
Så det får vi lyssna på senare. Och vårdpersonal testas inte, det har vi diskuterat redan.
Det som var intressant här är ju, det där är ju, jag vet inte, det kanske inte pratar, men jag tror vi har skrivit lite grann om det förut på Nordfront i alla fall. Men det är ju upp till regionerna själva om, för att, att besluta om man ska testa vårdpersonalen. Och i det här fallet var det Stockholm. Stockholmsregionen som då är den region som är mest drabbad av alla regioner med corona. Och där testar man inte överhuvudtaget personalen. Och det är ju faktiskt lite svårt att förstå att man inte har börjat en generell testning av all vårdpersonal. Det är ju än mer vansinnigt, skulle jag väl vilja hävda, än att inte testa personal inom äldreboendet. Det här är ju de sjuksköterskor och läkare som jobbar inom sjukvården, och man har ingen generell testning. Så det är ju ytterligare ett tecken på vilket jävla Kalle Anka land vi lever i.
Ja, verkligen. Och det var väl en sak de nämnde på den där presskonferensen från Folkhälsomyndigheten för övrigt. Det var ju att det är var det tre läkare och en sjuksköterska som vårdas på IVA?
Ja, i Stockholm.
Ja, i Stockholm, ja.
Precis.
Och det är ju ganska allvarligt. För tre läkare, alltså om man tänker på hur många personer en läkare träffar om dagen.
Ja.
Så det är ju liksom ganska katastrofalt att det har blivit så, att man inte har lyckats testa dem där och se.
Ja, ja, precis. Och det börjar ju sprida också en rädsla bland personer som jobbar inom sjukvården. Att de börjar nu, jag läste en intervju med en kvinna som jobbar som sjuksköterska igår. Och hon uttryckte ju som att hon har en klump i magen varje dag hon ska gå till arbetet. Och hon är helt enkelt rädd för att dö.
Ja.
Och det är ju förståeligt när, med tanke på hur det fungerar och se hur, ja, de har ju i vissa fall inte ens tillgång till adekvat skyddsutrustning och ska ändå tvingas handskas med människor som är smittade. Och de får ingen testning heller, så jag förstår att människor blir nervösa och rädd.
Såklart, såklart.
Ja.
Och vi får ju hoppas på att det kommer komma ut utrustning. Jag tycker det är väldigt senfärdigt. Jag tycker såklart att vi skulle haft lager och sånt här. Men man får ju hoppas på att man tar krafttag och får fram de här sakerna.
Det är ju någonting man har, en rapport från FOI, Försvarets forskningsinstitut, har man konstaterat just det här att det är med att det finns någon central lagerhållning av någonting egentligen. Det är ju en av de absolut allvarligaste sakerna med den här krisen. Och det är ju någonting, förmodligen, vi har ju haft lagerhållning av allt. Vi har ju haft krigsberedskap. Och ja, det har funnits lagerhållning av viktigt material. Men den är ju avvecklad, och det är ju...
Nej, men det är där man får hoppas på att vi har lärt oss av det här nu. Att vi måste bli mer självständiga, vi måste såklart ha beredskapslager. Jag vill även påstå att finansiellt, varför har man ett system där alla företag ska betala, alltså ska inte få spara pengar i sitt företag. Alltså ett företag får inte spara undan pengar till kristider, utan då ska man skatta bort dem vid årets slut. Och därför lägger man det på reklam och andra inköp istället, bilinköp och sånt där, och liksom... Det ska hela tiden rulla. Det är bättre om man kan lägga upp en liten ekonomisk buffert. Till exempel kunna betala sin personal 3 månaders löner utan problem.
Så,
ja. Men det är ingenting uppmuntrar till det. Alla organisationer ska slimmas in i det minsta, och då blir det ju så här. Så att det är ett samhällsfel som jag hoppas att man har lärt sig nu.
Vi har ju gått igenom den här processen ett antal gånger när man har rustat ner och så sen kommer det en kris, ja, då måste man börja rusta upp. Och det är ju, nu är vi ju inne i den perioden igen. Nu kommer politikerna att fatta beslut om, ja, nu behöver vi rusta upp och skaffa oss beredskap, och nu måste vi plöja ner x antal miljarder i det här. På 10-20 år, då har man avvecklat det igen. Det kom ingen mer kris, så då behöver vi inte det här. Nu avvecklar vi det. Så är det kommer att ske många gånger till. De kommer inte att lära sig, politikerna.
Det kommer inte ske många gånger till, för att vi har snart kommandot över den här delen av världen. Och då kommer det inte bli sådana där dåliga beslut.
Förhoppningsvis så tar vi makten redan vid nästa val.
Ja, men i alla fall. Ja, det hörde inte till saken till den här sändningen, men i alla fall. Jag flikade in den då. Jo, vi ska gå vidare här. För att vi har en till liten nyhet innan vi ska gå vidare på en intervju av en svårt sjuk människa. Det är något som har införts en nyhet idag också som kom fram. Det är att Fonus har börjat med virtuella begravningar. Det här är någonting som de tror ska bli större och de har haft det på gång en längre tid faktiskt. Det här, och det var inte för, på grund av corona då, utan det var på grund av att kanske människor utomlands och sådär vill ha kunna vara med på en begravning av någon släkting som dör här men inte har möjlighet att komma hit och så vidare. Då har Fonus nu infört ett system för då virtuella begravningar. Och de använder någon form av plattform som heter Zoom. Och de kan då helt enkelt hålla en ceremoni. Och sen har de någonting som heter Fonus. Det heter alltså minnessidor. Och där lägger de upp annonser. Och folk kan skriva kommentarer kring det här. Och där kan de även då komma till en länk där man ser själva ceremonin om det då är öppet. Och man kan liksom medverka live på ceremonin. Tror du det här kommer bli större, Robert? Du som är lite IT-tokig.
Ja, det tror jag väl. Framförallt nu så kommer det väl att bli någonting som man måste införa. Större begravningar är ju omöjliga i dagsläget. Och jag tror ju också många kanske drar sig för att gå på en begravningsceremoni.
Och vi absolut. Och vissa länder, alltså däribland Italien och Spanien tror jag det var, har förbjudit begravningar.
Ja.
Ja, för man ska inte samlas och liksom smitta ner varandra. Men då kommer ju problemet, då måste de ju spara undan alla döda människor och liksom buffra dem tills de kan ha massa begravningar och sånt där. Och det där blir ju problem.
Det har de väl i vissa länder redan börjat med, att de kremerar människor utan att de har så fullt i kylrummen och så att de måste börja kremera det utan att ens prata med anhöriga. Så det, ja. De får en urna. Ja,
det lär ha skett i Kina till exempel.
Ja.
Men vi ska gå vidare och nu ska vi se om vi har Mattias med oss.
Hallå Per, hallå Robert.
Hallå.
Hallå.
Hallå. Vi har alltså med oss Mattias från Stockholm som just i detta nu faktiskt lider av sviten av corona. Han börjar väl tillfriskna. Han har inte, du har inte feber och sådär, men hur mår du till att börja med?
Ja, om man jämför med för en vecka sedan så är det ju otroligt mycket bättre kan jag säga. Men ja, jag känner av det fortfarande som fan kan jag.
När blev du sjuk?
Tisdagen, exakt en vecka sedan när jag kom hem från jobbet så gick jag bara om. Jag sov runt den här tiden ungefär. Och jag började känna på, om det var måndagen också, jag kände mig lite klen och sådär. Ingen ork liksom.
Och klen är inte någonting du är annars eller?
Nej, jag tycker att jag är i ganska bra form överlag så där, och jag är ju i mina bästa år tänkte jag säga. Nej, men 35 års åldern och fysiskt aktiv och ja. Så jag tycker inte att jag borde känt mig trött och sliten helt enkelt och inte leder och sånt där på måndag ungefär började.
Mm. Jag hörde när vi pratade tidigare här att du är väl ganska vältränad också, eller hur?
Nej, det skulle jag inte påstå.
Inte?
Men träna det. Alltså, ja.
Okej, ja, jag tror att du är lite blygsam. Men det spelar ingen roll. Ja. Hur var ditt sjukdomsförlopp? Alltså, hur kändes det? Trött har du sagt. Men...
Ja, det började liksom på måndagen. Sådär, att jag kände mig trött och lite hängig. Och ont i leder och ont i nacke och sådär.
Mm.
Sen på tisdagen arbetade jag och när jag satte mig i bilen då var jag så jäkla trött helt enkelt så att jag ville bara sova. Sen när jag vaknade, när jag hade vilat så hade jag feber Då var jag sjuk.
Vadå, när du satt i bilen på väg hem då?
Ja, men då var jag så trött så att jag liksom satt och...
nickade till i bilen?
Ja, i köerna här i stan.
Och med stan menar du Stockholm?
Ja, Stockholm, ja, förlåt.
Ja. Jag vet att alla i Stockholm tror att man bara säger stan, då ska alla fatta att det är Stockholm, men
ja,
det här är en rikskanal, så jag är tydlig med våra lyssnare.
Ja, jag tror bara fanns en stad här i landet. Ja, ja, nej, skämt åsido. Men, och sen var det feber, så har jag haft feber i, ja, 5 dagar blir det.
Har du mätt feber eller? Hur mycket har du haft ungefär?
Jag poppade närmare 40 på torsdagen.
Mm.
Natten, torsdag, fredag där.
Yrar och sådär då också? Eller?
Ja, visst. Jag yrar och hallucinationer. Och, ja. Det är så en riktig feber. Svettningar och det.
Ja. Gjorde du något åt det eller lät du febern verka och sådär? Eller?
Nej, jag har bara legat och sovit och druckit mycket C-vitamin och vatten. Jag har inte haft så mycket aptit och jag har inte varit vaken så mycket egentligen. Men...
Tappade du lukt- och smaksinne eller?
Ja, det, totalt.
Ja, det har de ju beskrivit som en av symptomen faktiskt. Hur är det, hur vart du i magen då? Vart du lös i magen och sådär? För det finns ju också vissa som haft det symptomet.
Nej, men jag dunkade in med ganska mycket C-vitamin under den här perioden. Alltså extrema mängder, så att kanske var därför jag varit, om jag var dålig i magen eller...
Ja, det pallar inte riktigt magen om det är för mycket C-vitamin.
Nej. Så att det är väl det jag märkt. Och sen, ja, men febern var just då liksom typisk influensa. Alltså.
Ja, fast lite liksom på anabola om man nu ska använda ett sånt uttryck.
Ja. Ja, ja, precis. Ja. Och sen, men jag har inte haft den här hostan som många beskriver att de har.
Nej.
Men jag känner ju, alltså jag är ju tungandad som fan. Det känns ju som att att jag har astma liksom.
Mm. Hur vet du det?
Ja, jag hade astma när jag var mindre, så här barnastma. Ja. Så jag känner igen det så jävla väl. Hur tungt det är i kroppen och att jag kan inte få in några syre liksom i lungorna, eller jag vet inte hur jag ska beskriva det, men...
Nej, jag förstår, jag pratade med en annan coronapatient, han beskrev det som att han på riktigt andades genom ett sånt där milkshake sugrör typ, att han fick inte in, han kunde inte andas mer än genom ett sånt.
Ja, men typ så, ja, ungefär samma som ett sugrör liksom. Mm. Typ. Mm. Och sen har jag ingen energi. Jag blir trött så fort jag gör något. Bara gå på toa eller gå ut med hunden en sväng så blir jag helt slut liksom.
Och visst har du fortfarande dålig energi, va?
Ja, jag är alltså hänger det enda som har släppt i febern.
Mm. Fick du någon hjälp av samhället när det här? Alltså fick du någon sjukvård eller har någon kommit och kollat till det eller vad?
Nej, jag ringde vårdguide och sådär, och när jag var som sjukast så hörde vi av oss dit, och då var vi inte välkomna med tanke på att jag ska vara...
har du betalt för lite skatt eller?
Nej, jag vet inte, jag betalade ganska mycket skatt alltså. Fan, helt sjukt alltså. Nej, men jag sa att det inte fanns tester liksom. Ja.
Nej.
Helt enkelt.
Just det. Och det var min nästa fråga. Du har inte blivit testad för corona alltså?
Nej, jag ringde vårdguiden igår eller för, ja, måndagen. Mm. Och då sa de att nej, håll dig bara hemma. Åk inte till någon sjukhus så länge, ja, du behöver.
Frågar man på något vis vilka du hade träffat och sådär?
Nej, ingen smittspårning alls.
Nej, just det.
Det kan man ju tycka att det gör man ju för fan med klamydia liksom. Det borde man ju verkligen göra med corona.
Ja, det känner inte jag till. nej, men det är såklart. Det borde man ju göra. I alla fall de man har träffat närmast och sådär. Hur är det? Alltså, du var ju sjuk där på... Du kände ju lite risig redan på tisdagen, eller hur? På morgonen där.
Ja, alltså jag skulle egentligen säga att måndagen började känna mig att det var något som inte stämmer liksom.
Just det. Det var då du kände lite i nacken och sådär. Men då jobbar du med, vad jobbar du med för övrigt?
Jag är hantverkare.
Ja, och jobbar du med några andra? Jag är själv jag är ju hantverkare, jobbar med el, men jobbar du med några, alltså jobbar du med några människor som liksom kunde ha blivit smittade?
Ja, han jag jobbade med på måndagen, han är sjuk nu.
Alltså.
Och sen tisdagen var jag själv och sen var jag hos en privatperson på fredag, och det är då jag tror att jag måste ha fått skiten.
Just det. Mm.
Annars så har jag inte träffat någon annan än närmaste på helgen liksom, och det är bara jag som är sjuk.
Och den kollega du har träffat är sjuk också då alltså?
Ja.
Så du gav honom en liten vårpresent då?
Ja, förmodligen så var det jag alltså. Fast han åker tunnelbana dumskallen så.
Mm. Ja, det kan ju vara, då kan det vara gott åt andra hållet också.
Ja, nej men jag tror att jag var, alltså om jag vet inte för annars ser jag själv, men eftersom jag redan var kände mig hängig på måndag morgon liksom.
Mm.
Så måste jag ju fått det tidigare.
Mm. Ja, du kanske tillhör de här nu som går och odlar fin plasma med antikroppar.
Ja, hoppas det. Hoppas det. Jag vet inte, jag hörde att du pratade om det, men jag vet inte hur lång tid det tar innan man blir frisk, för att de sa att jag ska vara i karantän hemma tills jag har varit fullt frisk i 48 timmar.
Ja, det där är ganska intressant att de bara säger 48 timmar. För det första, när är du fullt frisk? Hur bedömer man det?
Jag frågade den här sjuksystern också, ja, när är jag frisk liksom? När du känner dig som vanligt? Ja, men jag har ingen feber nu, men det känns ju som att jag har astma typ. Ont i bröst och lungor och är trött.
Ja.
Ja, då är du inte frisk.
Nej.
Ja.
Nej, och sen vadå, man har ju sett att den här virusen går att, alltså vissa har till och med fått negativt test och sen efter ett tag har de testat positivt igen. Så att det är ju inte så att, alltså du kan ju säkert smitta ganska långt efter.
Ja, förmodligen så gör man ju det. Det verkar ju så. Som sagt, det här med trycket i halsen och lungorna och sånt där, det har ju varit konstant i en vecka liksom.
Ja, jag skulle helst inte vilja ha en hantverkare som liksom precis haft corona. Nej, men jag tror att jag är ganska bra nu, så att det har ju gått 48 timmar. Det skulle inte jag tycka var kul.
Nej, jag vet inte. Det är väl bäst att vara försiktig. Och sen tänker andra på firman som man arbetar på och andra firmor som man jobbar med. Andra yrkesgrupper smittar ju ner alla fort liksom.
Mm. Har du någon partikelmask när du jobbar? För på ställen där hantverkare härjar, där brukar det vara allt möjligt. Allt från sågspån till liksom. Ja.
Jo, jag jobbar ju med mycket kemikalier, så att jag har fullskyddsmasker och sånt där.
Ja, men det är bra. Mm.
Ja, visst.
Ja, men alltså,
det går ingen nöd på masker och sånt hos mig i alla fall.
Nej, bra. Har du någonting du vill tillägga, Robert?
Nej, det har jag väl inte. Du fick nog med mesta vad jag kan komma på.
Och Mattias, är det någonting vi har glömt fråga dig om som du vill tillägga?
Nej, men jag skulle vilja säga det till att man har hört om att C-vitamin i väldigt höga doser hjälper väldigt mycket. Alltså, inom all typ av medicin. Så jag skulle rekommendera alla att ta väldigt höga doser C-vitamin i förebyggande syfte.
Bunkra askorbinsyra.
Ja, men precis. Nej, men försök att förbereda sig för att bli sjuk. För annars ska vi bli sjuka, tror jag. Som jag har förstått det.
Ja, det sprids ju i alla fall fort. Så att det kan ju hända att fler kommer få det i alla fall.
Och sen, ja, men så här, i alla fall de som bor i stan, Stockholm. Här är det som värst att man undviker kollektivtrafik och allt sånt där. De har ju inte gjort någonting egentligen lokalt här.
Jag kan säga att det är ett generellt tips som gäller även efter corona.
Ja, det hade jag också velat tillägga. Man bör undvika Stockholm oavsett coronan.
Men jag tackar så mycket för att du orkade vara med. För att jag vet ju att du inte är helt frisk än.
Ja, nej, men tack så hemskt mycket för att du fick vara med.
Ja. Bra, du får krya på dig.
Mm, krya på dig och...
Tack och hej.
Tack, tack. Hej.
Hej då.
Ja, Robert, då har vi ett reportage från verkligheten. Elin har varit ute på stan och pratat med en restaurangägare som du har beskrivit som de värst drabbade.
Ja, spännande.
Det ska vi lyssna på. Det kan du slå på, producent.
Ska jag prata då?
Ja, det får du göra. Hallå!
Vad heter du?
Andreas.
Och den här restaurangen heter?
Gambero.
Hur har ni påverkats av kriserna nu?
Negativt.
Du tappar mycket kunder.
Jajamän.
Jag ser det väldigt tomt.
Ja, vi går ju runt fortfarande, men det är ju knappt.
Ja.
Vi försöker ha öppet så länge vi kan, så att folk får någonstans att vara och känna sig trygga och ja, släppa det här lite grann.
Utserveringen har ju öppnat nu mer. Ja. Har folk vågat sig ut mer och äta då?
Det känns så. När solen tittar fram känns det som att folk släpper den spärren lite.
Ja.
Lite grann faktiskt.
Men ni
erbjuder
även hemtipsa.
Jajamän, vi börjar med det nu. Och även,
ja,
man kan även få...
innan, va?
Nej. Och nu kan du även få okokt pasta, toalettpapper, hushållspapper, olivolja, balsamvinäger med det hem också om du inte vågar gå och handla. Vi försöker hjälpa till så mycket som möjligt här.
Det låter jättebra. Mm. Hur tror du om framtiden då? Hur blir det?
Jag tror det kommer bli mycket värre. Faktiskt.
Mm.
Ja, vi får ju bara vara 30 tror jag här inne.
Ja.
Och sen 40 på utvisidan.
Ja. Så ni klarar det.
Ja, vi oroar oss inte så mycket för just den biten.
Nej, än så länge. I andra länder ser det ju helt annat.
Ja, vi hör ju på våra släktingar i Italien nu det.
Ja.
Det är ju senat där nere. Ja. Det är utegångsförbud och det är lappar. Du får inte lämna din kommun eller någonting.
Ja. Vi... Men ni kämpar på.
Ja, vi försöker.
Tack så mycket.
Tack själv.
Nordiskradio.se. Ja, det var Elin ute i verkligheten som pratade med en restaurangägare. Roligt att de sålde okokt pasta och toalettpapper. Det skulle vara roligt att få veta priset på en rulle toalettpapper.
Ja, men det verkar ju vara de sakerna människor suktar efter mest i den här coronakrisen. Det är skittispapper och makaroner.
Ja. Nej, men det var intressant. Nu kanske det är väldigt sällan vi gör reklam för pizza på den här kanalen. Men det här är en restaurang som har lite allt möjligt mat. Men nu hade de börjat med italiensk hämtpizza för att ja, folk vill ju hämta mat då. Själv så är jag lite skeptisk till restauranger överlag då, som jag sa. Och framförallt...
Och så ska vi ju inte glömma att vi i motståndsrörelsen, vi får ju inte äta pizza.
Då, nej, just det.
Då blir det kompanistryk om vi kommer på medlemmar som äter pizza.
Ja, det är ju en myt som har spridits då. Men i alla fall. Ja, så att det stämmer ju inte då. Men... ja, det är ändå intressant att höra och de här verkar ju försöka hanka sig fram och de längtar ju till utomhus servering då, så att de kan ha öppet då. Men jag tror ju personligen då att man kommer få hårdare regler här i Sverige också, att man inte kommer få ha för stora utomhus serveringar heller. Men nu börjar det bli dags att knyta ihop det här programmet. Har du någonting att tillägga, Robert?
Producenten har skickat en del frågor från chatten som vi kanske skulle kunna svara på.
I alla fall en.
Ja.
Ja. Och vad var det för fråga?
Finns det någon lista? Den här tänkte jag väl på. Finns det någon lista på vad man ska tänka på när man ska köpa mask och filter som skyddar mot covid-19, klassning etc.
Ja, alltså det beror lite på vem man frågar, men de här företaget Sundström säger att det ska ha minst en klass som kallas P3.
Ja.
Alltså Petter 3. Och den finns faktiskt, alltså det finns en sån på Biltema till exempel, Det finns ett sånt på Svedol, men jag tittade nyss på Svedol för jag tänkte tipsa om det här i programmet, men det var nästan soprent i hela landet. Men jag har ju tipsat om det här förr på andra poddar då, så jag hoppas ju att många hann köpa det. Men annars så, så finns det ju andra masker också. Jag tror det kommer komma fram fler till salu, men just nu verkar det vara lite torka.
Det är väl så också att myndigheterna, de flesta som säljer såna här masker har ju, de levererar först och främst till myndigheter. Sen om det finns någonting kvar i lager, så då kan du som privatperson få köpa. Sen, ja. Om man får tag i militära skyddsmasker så skyddar ju, så vet jag vet, alla de skyddar ju mot det här.
Ja. Men hade inte du någon tips på någon polsk mask?
Ja, det finns faktiskt kvar skyddsmasker, militära skyddsmasker på Röda Stjärnan. De som är intresserade av att beställa. Jag tror man hade ett 30-tal kvar i lager och en sån skyddsmask. Dock är bara en storlek som då är en av de mindre storlekarna. Så. Men... en sån militär skyddsmask kan ju vara bra att ha till mycket annat.
Mm.
Det är aldrig fel att ha en skyddsmask.
Men jag kan säga också att vi går igenom, om man får frågor på chatten och sådär, så det är något vi kan ta upp. Vi har ju ett program varje dag, så att det är något man kan bolla vidare till något annat program också.
Ja, är det för besvärlig fråga så då skickar vi vidare till nästa dag.
Precis, där är inte vi inblandade.
Precis.
Ja, men då i så fall så tackar jag för oss och jag vill påminna faktiskt myndighetspersoner i Sverige. Vi tar gärna emot visselblåsningar, vad som händer i Sverige egentligen på kommunal nivå, på statsnivå, på regeringsnivå och så vidare. Det kan finnas många som nu tänker över sina jobb, vad de håller på med egentligen, och de får gärna visselblåsa till oss och vi har källskydd. Då tackar jag så mycket.
Ja.
Då ser vi er till lyssnarna. Tack.
Tack och hej.
Hej då. I'm recording this because this could be the last thing I'll ever say. The city I once knew as home is teetering on the edge of radioactive oblivion. A 300,000 degree baptism by nuclear fire. I'm not sorry. We had it coming. A surge of white hot atonement will be our wake-up call. Hope for our future is now a stillborn dream. The bombs begin to fall and I'm rushing to meet my love. Please remember me. There is no more. We'll be right back.